Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Kära Herre, du som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Kom och led oss med ditt ord, så att vi i en sann förtröstan på din nåd hittar vägen till himlen. Och också kan visa våra medmänniskor vägen till dig. I Jesu namn. Amen. Som predikotext idag har vi saltartexten för fjärde söndagen efter trefaldighet. Och den är från psalm 13, verserna 2-6, som lyder i Jesu namn. Hur länge, Herre, ska du alldeles glömma mig? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag oroas i min själ och ängslas i mitt hjärta dagligen? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se till mig och svara mig, Herre min Gud. Upplys mina ögon så att jag ej somnar in i döden. Låt inte min fiende säga, jag blev honom för stark, och mina ovänner glädja sig när jag vacklar. Jag förtröstar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Under de senaste veckorna har jag blivit personligen påmind om, genom läsning, hur fruktansvärt svårt livet kan vara. Ja, det är dels genom läsning och dels genom ett föredrag som jag hörde. Jag har läst en bok från kriget, och det är ju någonting som är stora, som innehöll stora fasor och bedrövligheter som vi inte ens kan föreställa oss, vi som inte var med. Sen har jag hört ett föredrag om de fruktansvärda tiderna som vi kallar stora ofreden. Det var i Ljungsund som Nils-Erik Nyqvist berättade om förhållandena med speciell aspekt på den situation som var där i byn när man måste lämna byn och bo i skogen under en ganska lång tid för att komma undan ryssarnas fruktansvärda terror. Nu är det ju så att samma saker händer också i vår tid. Vi hör varje dag om blodsdåd i Syrien. På många håll i världen är det framförallt de kristna som utsätts. Mitt under påskfirandet, nu senaste påsk till exempel, attackerade en självmordsbombare en kyrka i Nigeria. 38 döda. För ett par veckor sedan attackerades 3 kyrkor av självmordsbombare. Minst 45 personer dödades. Allt sånt här väcker frågor. Hur kan Gud tillåta detta? Varför ska hedningarna få säga, var är nu deras Gud? Har inte Gud sagt att han omsluter oss på alla sidor? Och att vi får vara trygga i hans hand? Kan han inte beskydda sina barn? Var fanns Gud när tsunamin drabbade Japan härom året? Eller för några år sedan Indonesien och områdena kring Indiska oceanen? Var fanns Gud när Estonia förliste? Och hur kunde Gud under stora ofreden tillåta att kyrkor skövlades, präster torterades till döds och barn spetsades på gärdsgårdsdörrar? Kunde någon tro på Gud då? Också kung David, som har författat dagens text, ställer frågor till Gud i vår text. Egentligen frågar han, varför väntar du med att ingripa? Varför gör du ingenting nu? Det här är frågor som utmanar Guds rättfärdighet och barmhärtighet, som är dagens tema. Vill Gud inte ta sig an sina barn? Varför straffar han inte de ogudaktiga? Det kan också lätt bli så att det kommer en tanke för oss som har sluppit sådana svåra olyckor, att vi har skött oss så bra att Gud har velat belöna oss med att få leva i frid och trygghet. Det ska vi akta oss för att tänka. Det kan snarare vara viktigt att tänka som Luther, att Gud är som mest vred när han inte alls verkar vara vred, utan låter de ogudaktiga ha framgång i allt de gör. Sådana tankar finns i evangelietexten. Där anser judarna att de som drabbades av Pilatus vrede och dödades mitt under deras offerceremoni, de var förtjänta av det. De hade syndat och Gud straffade dem alldeles välförtjänt. Samma sak gäller dem som hamnade under tornet i Siloan och dödades. De har rätt åt dem. För det var deras synder som var orsak till det, tänkte man. Men Jesus har ett annat svar. Menar ni faktiskt det att de var större syndare än andra så att Gud måste straffa dem? Och Jesus svarar: varje syndare möter samma öde rättvist om man inte gör bättring, om man inte omvänder sig från sin synd. För ni alla likadana syndare. Alla har syndat och förtjänar döden. Inför människor är vi olika syndare, men inför Gud har vi alla samma skuld. Temat idag är alltså rättfärdighet och barmhärtighet. Vi ska gå in i det här temat både utifrån Guds perspektiv och vårt perspektiv. Det betyder att vi också som kristna ska utöva rättfärdighet och barmhärtighet. Men till en början ska vi tala om Guds rättfärdighet och barmhärtighet. Och där ska vi särskilja på prövningar och straffdom. David var ansatt av konspirationer från sina egna söner Absalom och Adonia. Gud tuktade honom, han prövade honom, men han övergav honom inte. För han hade gett sitt löfte. Och Davids rop är inte egentligen frågor, utan utrop av ångest och förvirring. Hur kan det vara så här? Varför ingriper du inte? På samma sätt tuktar Gud oss. Många gånger hamnar Guds barn in i liknande svårigheter och frågar i desperation varför Gud tillåter sådant. Men om frågorna utgår från Guds ord, utmynnar de i den förvissningen om att den fasta frälsningen som Gud har verkat finns där bakom. Den som också David ger uttryck för. Ofta förblir Guds avsikter dunkla. Ibland kan vi förstå det med efterhand. Ibland kan det vara som för Jobb, som bara måste ge Gud äran. Han kunde inte förstå. Och Gud sa åt honom: menar du verkligen att du ska kunna förstå? Jobb måste erkänna att Gud är större. Han fick låta frågorna vara öppna. Men gav Gud äran likväl. I sista hand segrar rättvisan, för Gud är rättfärdig och rättvis. Och vi vet också att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Men ropen om förbarmande gäller både oss själva och omtanken om Guds ära. Vi har ett ställe i Uppenbarelseboken 6 där det sägs att också helgonen i himlen ropar till Gud: hur länge ska du ännu låta de ogudaktiga vara ostraffade? Det får att be till Gud att han snart ska komma så att rättvisan slutligen segrar. David insåg att den allvarligaste faran för oss är att slumra in i döden. Det allra värsta är om vi går evigt förlorade. Det värsta är inte det att vi dör kroppsligen, utan det om vi inte har det rätt ställt med Gud så att vi går evigt förlorade. Den eviga döden. Till det yttre var David hotad av fienderna som ville ta hans liv. Den skulle ha omintetgjort Guds löften till honom. Och därför ber han, upplys mina ögon så att jag ej somnar in i döden. Upplys mina ögon. Gud kan behöva använda många sätt för att bevara de sina på den farliga vägen. Så att vi inte somnar och faller offer för djävulens attacker. Till det här behöver vi upplysning. Det är lätt att somna om allt går på räls. Därför kan ständig medgång vara mycket farligare för en kristen än prövning. Då Gud verkar vara långt borta, drivs vi av nöden att ropa till honom och söka den hjälp som han har anvisat oss. Att vända oss till hans ord och be honom om vishet, vägledning, upplysning. Texten slutar ordagrant. Jag vill sjunga för Herren, för han har fullgjort sitt syfte för mig. I vår översättning står det, jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. Och den här godheten består i att han har fullgjort sitt frälsningssyfte. Mitt i sina prövningar kunde David urskilja Herrens syfte, som redan hade fullgjorts i Guds plan och löften från världens begynnelse eller före världens begynnelse. Även om det ännu skulle dröja 1000 år efter David innan det verkställdes genom frälsaren. Han som var den nya David, den kung som skulle regera för evigt. Det syftet som han har fullgjort, det var frälsningen i Jesus Kristus. För dig och mig och för hela världen. Det såg David i tron. På samma sätt så kan vi i tron säga att Guds löften om den slutliga frälsningen redan är uppfyllda. Även om vi ännu lever i prövningarnas tid. Guds rättfärdighet uppenbaras i evangelium. Han har fullgjort för mig. Det är fullbordat. Han har med sitt dyra blod köpt mig fri från synden, döden och djävulens våld. För att jag ska vara hans egen, leva under honom i hans rike. Tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Som Martin Luther förklarar andra trosartikeln. En sådan barmhärtighet har Gud visat oss. Han ger oss sin rättfärdighet av nåd. Han kräver inte ut rättfärdigheten i våra gärningar, att vi ska prestera den. Han klär på oss sin rättfärdighet. Och han frågar inte om vi är värda den. För det ska vi sjunga lovsånger till hans ära. Vi ska också säga någonting om straffdom. Gud straffar synden alldeles rättmätigt. Hur skulle vi tro att vårt folk kommer undan straff när det så uppenbart överträder Guds lag? Det händer fruktansvärda saker mitt ibland oss idag. Jag ska plocka fram 3 saker. Man dödar årligen 10 000 ofödda barn och förespråkar att människan själv ska få bestämma när hon ska dö. Man föraktar Guds avsikter med äktenskapet och ändrar svart till vitt. Det som Gud har förbjudit har människan gjort inte bara lovligt utan också till en rätt norm. Man underlåter att fostra sina barn till kunskap om sin Gud och frälsare. Barn förs till Herren av föräldrar och faddrar som inte har den ringaste tanke på att lära dem verkligen vad Jesus har befallt. Allt vad Jesus har befallt. Hur skulle Gud kunna låta sådant vara ostraffat? Hur länge ska Gud dröja innan han utkräver straff? Nu ska vi vara noga med att säga att det inte finns någon enda människa som skulle kunna hävda att hon inte är värd något straff av Gud. Vi är alla syndare som vi redan sa. Och Gud hatar inte bara den synd vi gör, utan han hatar syndaren. I sin helighet och enligt sin lag hatar han syndaren. Skulle han inte se på oss på annat sätt än genom sin lag, så brinner vreden över oss. Enligt sin rättvisa dom har han all rätt att förskjuta varenda en av oss. Men i sin kärlek har han inte förskjutit oss. Utan han älskade världen så att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Han måste låta sin enfödde son lida straffet för hela världens syndaskuld. Allt det onda som människor gjort från den första Adam till den yttersta dagen, det måste Jesus lida straffet för. Det är inte underligt att det måste bli ett grymt straff. Ett grymt straff som en fruktansvärd död på korset. Men vad händer? Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Hebreerbrevet beskriver hur det går om man förkastar frälsaren. Den som förkastar Mose lag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom och som smedar nådens ande. Vänner, det här är fruktansvärt. Jesus har tagit på sig straffet för världens syndare och så trampar man på honom. Straffet hade redan tagits bort, men så förskjuter man gåvan att bli frikänd. Ja, då är det inte mer än rättvist att det kommer ett ännu fruktansvärdare straff. Är det att undra över om Gud i sin vrede då väljer att låta jordbävningar och tsunamier ta livet av hundratusentals människor? Ska vi då klaga och säga att han är orättvis eller att han inte klarar av att beskydda oss? Nej, han är rättfärdig i allt han gör. Men här ska vi akta oss för att dra en rät linje mellan en enskild persons synd och en konkret olycka. Vi ska minnas Jesu ord i evangelietexten. Om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under på samma sätt. Men ändå finns det en viktig skillnad mellan kristna som drabbas av olyckor och otroende. Gud fostrar och prövar sina barn. Men han straffar den ogudaktige. Gud kräver inte ett nytt straff av sina barn. Det som han lade på Jesus. I hans lidande och död är vi fria. Men Gud behöver pröva sina barn och fostra oss. Det finns en skillnad mellan kristna och icke-kristna. En kristen kan inte trampa på Jesu blod. En kristen sörjer sina felsteg och bekänner dem och söker Guds hjälp att leva rätt. Då Gud ser på sina barn genom sin son möter han dem i kärlek. Han måste ta till hårda medel ibland för att bevara dem hos sig. Han måste upplysa deras ögon med sin tuktan så att de inte blir högmodiga och somnar in i döden. Och hans barn svarar: jag förtröstar på din nåd. Mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herrens ära, ty han är god mot mig. En ogodaktig människa har inga bekymmer fast hon lever tvärt emot Guds vilja. Hon har sig själv i centrum och tänker på hur hon ska få ut så mycket som möjligt av livet för egen del. Men också för en sån kan en olycka bli till en kallelse, till omvändelse, så länge hon inte har förhärdat sig mot Guds kallelse. Gud räcker ut sin barmhärtiga hand också mot den vilsegångne. Och det kan tänkas att han gör det just genom olyckor, genom det onda, som då kan bli till frälsning. Han är långmodig och han vill inte att en enda ska gå förlorad. Slutligen ska vi säga något om vårt uppdrag, vår kallelse att utöva rättfärdighet och barmhärtighet. Vi som har lärt känna Herren har en kallelse att vara en återspegling av Guds rättfärdighet och barmhärtighet bland våra medmänniskor. Vi har inte rätt att släta över när våra medmänniskor gör orätt och överträda Guds bud. Om vi ser en kristen broder eller syster förgå sig med konkreta synder, har vi Jesu anvisning i Matteus 18 att ta det till tals och visa på Herrens goda vilja. Och om vi ser ogodaktighet runt om oss, ska vi inte peka finger och moralisera, utan ödmjukt medvetna om vår egen svaghet ska vi visa på vad Gud har lärt oss i sitt ord. Och vårt demokratiska samhälle har gett oss möjligheter för oss att med goda medel arbeta för att Guds bud ska respekteras i lagstiftning och i vardagsliv. Då det gäller olika konkreta sätt att arbeta för barmhärtighet har vi fått många viktiga lärdomar av Jesus. Han har berättat för oss om den barmhärtige samariten, som inte såg till sin egen bekvämlighet lik leviten och prästen, utan som såg en medmänniska i den slagne vid vägens kant. Jesus gjorde gott mot alla. Han frågade inte efter att samla skatter på jorden. Han kom, som det heter i sången, för att fattig och föraktad gå omkring och tjäna blott. Vi som har det så bra till det yttre har all orsak att tänka på att vårt folk inte alltid har haft det så gott. Våra fäder offrade sig i krig för att vi skulle få leva i trygghet, många av dem med sina liv. Vi behöver också tänka på våra kristna bröder och systrar, som på andra håll i världen riskerar och ger sina liv för sin tro på frälsare. Det ger oss ingen ro att slå oss till ro med att vi själva har tillräckligt för dagen. Deras nöd ska väcka oss till att göra allt vi förmår för att också de ska ha det eviga livets hopp framför allt. Och också att vi ska få det gott här i tiden. Låt oss till sist påminna oss vad Paulus skriver i episteltexten från Romarbrevet 14. Men du, varför dömer du din broder? Eller du, varför föraktar du din broder? Vi ska ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet, så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig och varje tunga ska prisa Gud. Var och en av oss ska alltså avlägga räkenskap inför Gud. Har du och jag fått möta Guds barmhärtighet och fått byta ut vår syndaskuld mot Jesu rättfärdighet, då har vi ingen orsak att se snett på varandra och döma varandra för småsaker. Låt oss leva var dag och möta varje medmänniska med räkenskapsdagen inför våra ögon. Då ska också rättfärdighet och barmhärtighet få sin rätta plats i våra liv. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din heliga ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.